Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Podden är tillbaka. Den här veckan sitter jag också i Sundsvall och du Makoto sitter i studion i Stockholm. Och som vanligt så har det varit hektiskt på silly season-fronten. Vi har lite dagsfärska saker här som vi går direkt på. Djurgården har äntligen presenterat Marcus Danielsson. Han gör sin första träning, gjort sin första träning idag med klubben. Och ja, det här har ju vi skrivit om tidigare, att det har varit klart en tid. Men nu är det ju definitivt klart. Och han är, det är lite oklart när han blir spelklar, men de hoppas ju till helgens omgång att han ska kunna vara med då. Han har väl sagt själv att han har väl några veckor kvar till toppformen. Han lär vara med i truppen här om de får han spelklar. Du, vad säger vi om den här värmningen då?
Alltså, till att börja med, det är väl definitionsfråga om det är första träningen han gjorde idag. Han har väl tränat med dem hela våren, höll jag på att säga.
Ja, precis. Men han kom tillbaka från, han var utomlands tror jag.
Ja, han hade någon form av semester där också och sånt. Nej, men under våren har det ju varit, det var lite intressant där, för att han har ju varit och tränat mycket med klubben. Man har sett honom ute på Kaknäs ofta, men då har det varit, man kanske inte ska kalla det silencio stampa, men han har ändå valt att inte prata om det. Men samtidigt har man ju märkt att han har en koppling till Djurgården, han vill vara där. Och på något sätt för alla parter är det ju väldigt, väldigt skönt att det här nu blir av. Att han får flytta tillbaka till Djurgården och kommer ifrån det här eländet som var borta i Kina, med tanke på hur det gick med den ligan och allting. Och för Djurgårdens del rent sportsligt att få in den rutinen, erfarenheten. Det här är ju en back som har byggt på extremt mycket landslagserfarenhet och sånt under tiden han har varit borta från klubben. Det är ju en jätteförstärkning inför den fortsatta guldstriden. Och framförallt också med tanke på att det finns vissa flyttrykten, till exempel kring Isak Hien, och att Hjalmar Ekdal såklart också är attraktiv på marknaden med tanke på hans kvalitet. Så att nu har de ju en otroligt fin mittbacksuppsättning och täckning ifall de skulle bli av med någon också.
Ja, jag ska komma ihåg att när han lämnade så var väl allsvenskans bästa mittback. Mm. Och sedan dess så har han ju varit ordinarie i landslaget. Han har hunnit tacka för sig i landslaget också. 33 år ung. Och är väl lite stukad, det erkänner man väl i när vår utsände snackade med honom idag, att nej, men det här gick inte som han tänkt sig. Han skrev ett 3-årskontrakt värt 20 miljoner netto per år. Och med bonusar skulle det vara totalt 70 miljoner. Han har inte fått i närheten av de pengarna. Visst har han fått mycket pengar, men så har det ju varit att han har inte fått de pengar som han belovat. Nu kan han väl säkert få dem om man ska gå via FIFA och UEFA så här och försöka få dem då. Det, ja, det blir väl en snårig väg, och det lär väl ta flera år, gissar jag på, innan han får allting. Så klart han är lite stukad, men samtidigt dock att få komma hem till Djurgården, han är trygg. Han jobbar väl vid sidan om där med fondförvaltningen och vad det är på Carnegie, som man, jag vet inte om man ska ta upp det nu också då. Så att nej, det är klart, det är en jättebra lösning. Och framförallt så är väl det här en, ja, men inte bara förstärkning på planen, även utanför. Marcus Danielsson är liksom en ledare. Han är ett praktexemplar när det gäller träning och föredöme för de unga spelarna. Det är klart att det är ett jättelyft för hela Djurgården. Och ja, men allsvenska profiler duggar ju tätt här nu. Är han sjunde eller sjätte hemvändare som är klar? Och det kan bli några till. Så att det har varit fullt trycka på silly season. Det man kan säga är väl också att en sån som Isak Hien, det blir lättare för Djurgården att sälja en sån spelare nu när man tar in Marcus Danielsson. Han kommer inte säljas innan Europaspelet är klart. Men jag menar, jag tror att det blir jättesvårt att behålla honom om han fortsätter så här när de åker ur Europaspelet. För det lär de göra, tror jag. Nu ska vi hoppas att de kommer till. Vi hoppas att alla svenska lag går långt, framförallt eftersom Sportbladet sänder de här matcherna. Men det är ju tufft såklart. Och skulle de åka ut så är det lite omöjligt att Hien står på tur och säljas.
Nej, men de behöver ju det, just att de får in en tredje kvalitetsmittback på det här sättet också. Det behövs ju täckning om du ska kunna slåss på två fronter och fortsätta långt i Europa och också tävla om guldet, för just nu med tanke på det ser ut i toppen av serien så är ju varje match viktig, och det kan ju vara en guldnyckel för ett lag som Djurgården att ha den otroliga bredden som man nu får på mittbackspositionen i och med den här rekryteringen.
Ja, verkligen. Och om vi ska ta då det senaste så är det ju Veton Berisha som Hammarby är muntligt överens med. Därmed inte sagt att det blir en affär. De har en klubb de ska komma överens om också. Och här är det många som har satt liksom frågetecken om hur kan de vara överens med spelarna när klubbarna är inte överens. För jag menar, klubbarna får inte prata med någon förrän, eller klubbarna får inte prata med spelarna först om de är liksom överens här. Men det är ju alltid så att klubben som köper kollar ju alltid upp med spelaren först ungefär vad han vill ha. Via agenten, och sen så en klubb sätter sig inte i förhandling som drar ut på tiden i flera månader, och sen kommer man överens med klubben och sen kommer man inte överens med spelaren. Det är extremt ovanligt, så att det är ju ganska kutym att det är så då. Men här är det ju så att Veton Berisha är ju extremt liksom högt ansedd i Viking, och de kommer ju inte ge sig utan strid och vill ju ha väldigt mycket pengar, över 20-25 miljoner som jag fattar som. Samtidigt så har ju Hammarbys liksom, ja men Hammarbys uttalade strategi i det här sommarfönstret har väl varit att de ska sätta sprätt på de här pengarna som de har tjänat på de här stora försäljningarna de har gjort här. Så att de har sagt att de ska göra en jättevärvning som de ska satsa jättemycket pengar på, och det är väl Veton Berisha som de går för nu då. Sen får vi se om det lyckas. Så skulle det lyckas då så tror jag väl att en sån som Amre Tankovic kan vi då räkna bort i så fall, men om de tar in en sån här dyr värvning. För två sådana stora värvningar, så mycket pengar kommer de inte spendera. Så att det blir Veton Berisha. Det har ju ryktats om Alexander Jermeijen. Nu såg jag att Martin Eriksson sa att han har fått konkret bud på honom. Men jag vet att Hammarby har liksom kollat upp läget där också. Men jag har inte hört något mer konkret där att de skulle vara överens med mig eller något sånt där. Men klart är att Hammarby kommer värva en nia och betala väldigt mycket pengar. Frågan är vem det blir.
Alltså det är egentligen ganska anmärkningsvärt sett till Hammarbys infrastruktur och hur mycket man har fått in på spelarförsäljningar, att fortfarande är Astrid Selman i den dyraste investeringen de har gjort. Och det är, ja, om man jämför många andra klubbar, inte en allt för stor investering. Alltså det är bara att titta på när IFK Norrköping värvade Sead Haksabanovic för över 20 miljoner. Måste vara att man sålde honom för över 60 sen också. Ja. Men att Hammarby, det är ganska logiskt att de tar nästa steg på något sätt och väljer att ändå satsa rejält. Nu har de fått in väldigt bra pengar för sina försäljningar. Att få in en spelare med Veton Berishas CV, med hans målsnitt han har haft i karriären, den erfarenheten han har, och hur väl han nog sannolikt skulle passa i Martins Fuentes fotboll med sitt målsinne där i den centrala anfallspositionen. Jag tycker det verkar en otroligt spännande värvning på förhand om de skulle genomföra den. Jag tycker det känns spontant som på förhand också väldigt smart investerade pengar. För att komma ihåg hur mycket det är värt att ta sig ut i Europa också. Det är väldigt mycket pengar man får in från det. Då låter inte 20 miljoner lika mycket om man tänker på vad de 20 miljonerna kan innebära för inkomsten framöver.
Men grejen är att jag tror att de får betala minst 25 eller mer om de skulle ta honom. Så att vi får se vart barkar där. Men vi hoppas att vi låter komma angående Veton Berishas vara eller inte vara i Hammarby i alla fall. Och vi ska ta några grejer som har hänt idag. Och så jag skrev om att Sebastian Nalasi är helt klar på lån till Kalmar. Han kommer dit imorgon och ansluter. Sen så blev det en liten vändning här med Gustav Lagerbälke och Degerfors. Där var det ju först så att de förhandlade om ett låneavtal. Men sen så på nej, vi vill ha kvar honom. Men sen så här i dagarna så ändrades det, och då Degerfors tar in honom på lån. Han ansluter imorgon han också, tillsammans med Omar Faraj då, som landade idag i Sverige. Kommer från förra BP-talangen som har varit i Levanten nu. Så att de två förstärker Degerfors och han förstärker Kalmar. Det känns som ganska, ja, men ganska bra värvningar för Kalmar respektive Degerfors.
Ja, onekligen. Alltså, om man börjar med Nanasi, så det känns som, det är en sån här speltyp man har velat se mer av i Malmö FF, men sen är ju konkurrensen så pass hård i den klubben som sig bör för en klubb som slåss om att ta sig till Champions League och så vidare. Men i Kalmar känns som det passande destination för honom. I Degerfors fall så, ja, någonting måste de göra. Något nytt måste komma in.
De har ju varit ute efter mittback länge.
Ja, Lagerbielke tycker jag är en väldigt spännande mittback också, och haft svårt att slå sig in i Elfsborg också med tanke på den hårda konkurrensen på den positionen, ja. Där, så att det känns
inte,
som...
blev inte lättare nu här när Sebastian Holmén kom.
Nej, inte direkt. Så att det är ju en, det är ju ett win-win-läge för alla parter egentligen, för Lagerbielke är en spelare som på sikt skulle kunna vara en startspelare för Elfsborg, men kanske inte är det just nu. Omar Faraj som sagt får en ny start här nu och komma tillbaka. Får se vad det här innebär också. Har jag ändå spelat i på Segunda B-nivå här nu under tidigare bland annat också, så att det, ja, och har ju en La Liga-match också på CV:t från tidigare, så vi får se vad han kan tillföra här nu i Allsvenskan.
En övergång som inte blev av, det är Stefan Mitrovic som här Malmö hade långt gånga förhandlingar med och slutförhandlade. Var ju överens med honom, och det är väl den här klausulen det bråkades om där, och jag tror att Malmö drog väl det slut, röra till sig där att det var lite halvstruligt. Det var en pappa som gick ut och bekräftade att det var förhandlingar med Malmö, att han sa att det i princip var klart, och sen så gick klubben Radic Nis där ut och sa att det var vad heter det, även att de tyckte att Malmö agerade liksom oetiskt och sådär, så att den sprack ju. Han gick till Röda Stjärnan istället.
Han ville väl till Röda Stjärnan också från, alltså, ja. Väl hans barndomsdröm som jag förstod det.
Att den kommer inte bli av. Sen jobbar ju Malmö och fortsatt på Buya Turay, där de har jobbat på den längre tid. De hoppas väl få de här papperna för Kina klara då, så får vi se vad som händer där. Han har ju en del utländska alternativ också, men det är inget jättelångt skott att tro att han ansluter till Malmö här. Det hade varit en jätteförstärkning för dem också. De har ju letat en djupledslöpande anfallare rätt länge. Så, då går vi till matcherna som var, och om vi ska gå där vi hade färskast på näthinnan här, var ju att det var kort 0-0 var med Helsingborg. Jag hade på den på datorn, jag kastade ett getöga på den, det var inte mycket att hänga julgran där. Det, ja, man kan säga det var att Alexander Falsetas gjorde debut för Helsingborg. Haglade gula kort. Varberg hade väldigt, väldigt mycket boll men fick inte ut någonting av det. Men det var kanske en av årets tamaste matcher, får man säga ändå. Va?
Ja, de hade ju extrema möjligheter att sätta det där 1-0-målet i slutet, Varberg också måste ju säga. Så att det var mycket tryck där runt Helsingborgs straffområdet. Ja. Märkte också där, det är väl liksom en positiv aspekt efter matchen ändå, så verkade det på något sätt som att Helsingborgs fansen applåderade ändå ganska rejält till liksom spelarna för att de hade fått den här pinnen, och det säger väl en del om hur illa ställt det är i Helsingborg att man ändå liksom är applåderande och glad efter 0-0 mot Varberg. Men just nu, varje poäng i bottenstriden kommer vara jätteviktig för Helsingborgs del i en sån här match där man ändå kanske inte hade så mycket att säga till om. För att försöka jaga 3 poäng så får man nöja sig med en, men ja, det är ju ingen match som vi kommer komma ihåg längre än efter det här poddavsnittet i alla fall.
Nej, och det man kan säga om den andra matchen som spelades parallellt med den här matchen, det var ju Gibsons smal mot BK Häcken, och där var det totala motsatser. Det var öppna spjäll, där fick Häcken en gåva i form av en straff som inte alls var straff. Den tar alltså på Pontus Engbloms armbåge som han håller in till kroppen. Och, jag vet inte, det kändes jättemärkligt att Kristoffer Karlsson tar den straffen när han ser det. Det liksom känns som att domarna vill spela huvudrollen där. Men ja, de satte ju 1-0 där och Engblom var ju vansinnig. Och sen blev det ju 1-1 på straff då, Engblom igen, när Leo Bengtsson tog med handen. Och den straffen kändes väl väldigt klar. Men sen var det ju bara liksom ett lag på planen. Och jag menar, Häcken körde ju över dem, vinner med 5-1, och de viker ner sig som spelar där i slutet av andra halvlek. Samtidigt inte så konstigt att GIF Sundsvall, ett bottenlag, förlorar mot serieledarna Häcken med den medvind de har nu, med de spelare som de har, passar giffarna väldigt illa. Så jag menar, jag känns det jag såg, det var, då har det blivit liksom, då har ju gått liksom inflation i att ha kvartssamtal med supportrarna nu liksom, och att det är nästan som de vet om att de kommer zoomas in av Discoverys kameror, så att de liksom vill snacka med spelarna. Men 5-1 mot serieledarna, kanske är det rätt match att ha kvartssamtal med spelarna? Jag vet inte, det känns konstigt.
Även det sättet de kollapsar på skulle man väl gissa på som föranleder kvartssamtalet. Sen så här, även om det inte hade blivit...
Eller kvartssamtal, det kanske det är gammaldags ord. Men,
det, jag tycker det håller, det finns något charmigt i det, vi måste behålla det. Jag tycker det finns ändå någonting... någonting oerhört, alltså såklart att det är väldigt jobbigt för GIF Sundsvall i det här läget och för de lagen som hamnar i situationer där man hamnar i så kallade kvartssamtal med sina fans, men det finns någonting oerhört vackert över det också.
Det är, ja, det finns, det är en liksom sån passion och känslor, ja, såklart.
Och en närhet också mellan spelarna och supportrarna, att det är inte mer än en liten reklamskylt som är emellan dem. Att det finns den närheten mellan supportrar och spelare, det är ju en aspekt som jag tycker är väldigt fin i allsvenskan, som man kanske inte har i så många, liksom, i större ligor och så vidare.
Nej.
Och den tycker jag man ska värna om. Sen vet jag inte om det är någon, det kanske inte är någon raketforskning som pågår liksom där på, där vi liksom läktarna där med adrenalinet som pumpar och besvikelse och frustration och allting, men jag tycker det är viktigt att, och spelarna också, att de tar tid att gå dit så att supportrarna får säga vad de tycker och man tar in det, och det påverkar också spelarna kommer att vara taggade till nästa match för att inte behöva stå inför det där samtalet ännu en gång.
Ja, men matchen jag tänkte på, det var det liksom befogat att ha haft efter kollapsen mot Degerfors när man förlorade med 3-2, leder 2-0 i 10 minuter, att man blir utspelad av serieledarna, det kanske var, det var något mer väntat.
Så är det väl i för sig, men det är också bara faktumet att förlora en hemmamatch med 5-1. Det är ju inte okej, oavsett vilket motstånd du möter, om du har något, ska någonting i allsvenskan att göra. Sen är det ju så att även om inte det där blivit straff och Häcken inte hade fått det där gratis armbågshandsen där, så hade de ju brunnit iväg och vunnit den här matchen ändå. Så pass bra är Häcken just nu och det där flowet är de. Jeremejeff, som sagt, som jag nämnt förut, man kan ju inte sluta göra mål just nu. Kul att se Oskar Uddernäs kommer in och får 1+1 också här under slutminuterna. De ser ruskigt starka ut just nu.
Verkligen. Men du, ska bevara kvartssamtalet blir slutsatsen på
det
här.
Ja, jag tycker det finns något oerhört vackert i kvartssamtalet. Det finns något, även om det som sagt är, det är riktigt mörkt, det är riktigt deppigt när det är där, men det finns någonting vackert i det.
Någon som absolut inte behöver något kvartssamtal, det är ju Hammarby som körde över Elfsborg totalt. Imponerande, fast Elfsborg, jag vet inte, ja, utan Oliver Sandén nu som är klar för Toulouse, blir presenterad här klockan 4 idag, eller blir, jag vet inte om det här poddavsnittet har kommit ut, men klockan 4 kommer det officiellt att han går till Toulouse i alla fall. Men Hammarby imponerar ju, och han fick ju en drömdebut, Saidi. Abdou Saidi som nickade in 1-0 och var ju ett nyförvärv av alla de fem som fick chansen, och känns som Hammarby, om de skulle få in Beton Berisha, så har de ju ett ruskigt lag och blir väl, någon får väl ändå säga så blir, just skulle de få in den och Hammarby, eller om Malmö inte skulle få in Boja Torai till exempel, så känns det som att Hammarby har fått bära lite av favoritskapet med tanke på satsningen de har gjort här i sommar och ja, den namnkunniga och breda truppen.
Ja, alltså det är nästan som man börjar oroa sig för om Hammarby-truppen kommer bli för bred. Att det blir svårt att hålla alla spelare nöjda och så vidare. Jag tänker framförallt kanske centrala mittfältet där man har fått in till exempel Pavle Vagic här också. Och då tänker man ju ändå att ja, Sadiko kommer inte petas. Bojanic kommer inte petas. Besara kommer inte petas. Jeppe Andersen har sett jättebra ut. Vagic som har kommit in, som sagt. Du har Shaquille Pinas, kan spela på mittfältet också om det skulle behövas. Det är mycket spelare du har att laborera med, och det är ju såklart en lyx för Martí Cifuentes att kunna jobba med det, men framförallt så sättet Hammarby spelar på just nu, när man verkligen, det känns som man verkligen tog steg under den här, alltså off-season under juni, för att även om det var dåligare, svagare resultat när man kom tillbaka från sommaruppehållet, så var ju spelet betydligt mycket bättre, och sen har vi ju sett utväxling på det också, både i matchen mot IFK Göteborg och nu mot Elfsborg, när man har varit helt kort och gott dominanta. Och när du börjar då få in nyförvärven, när de har kommit in i alltihopa mer och mer, ja, Saidi behövde ju ingen startsträcka direkt, men övriga också som kommit in, så ja, då, de är absolut en guldkandidat. Men sen är det ju, det är ju de och fyra till som är guldkandidater. Det är väldigt svårt att separera de där fem som är i toppen, men det är också väldigt lätt att separera de fem från övriga just nu.
Ja, precis. Och ja, men Elfsborg räknar inte som en guldkandidat längre med tanke på deras tabellplacering. Och jag tror inte Hult och Sebastian Holmér kan ändra. Visst kan de ändra på det, men jag tror inte de kan liksom köra överallt och gå till toppen. Däremot så imponerar Djurgården lika mycket när de körde över Värnamo med.
Ja.
Och vann så där klart. Viktor Edvardsen gör mål och poäng igen. Magnus Eriksson gör 2 mål. Emanuel Banda verkar ha vaknat till och gör assist och sådär. Så att Djurgården känns också väldigt, och viktigt att Edvardsen kommer igång, tror jag, med tanke på hur självförtroende är A och O för honom när det gäller målskyttet.
Ja, det, alltså Djurgården, det finns ju maskinellt över Djurgården också, att när de väl får det att fungera så är de ju otroligt svårstoppade, och det har vi ju sett under flera år nu egentligen i det här Djurgården som Kim och Tolle har byggt upp. Så att de är onekligen också en högkaratig guldkandidat.
Det känns också lite grann, om man snackar runt lite från början, så var det lite gnissel här på Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf här, att de, ja, men dels att de inte hade hela gruppen med sig, de gjorde en del konstiga byten, eller om du gjorde inga byten, utan när de skulle satsa framåt så hade de kvar anfallarna på bänken och satte in dem i 85, och de liksom inte runt på folk, vilket gjorde att det gnisslades i början där. Men nu känns det som, när man snackar runt nu, och det är inte bara resultatet tror jag, utan att det infunnits en väldigt bra harmoni, en bra, lika bra lagarna som de hade 2019. Säger många att de har liksom fått den känslan, och den lär ju inte bli sämre av att de värvade Marcus Danielsson nu, så att jag tror att det blåser väldigt många positiva vindar över Djurgården. Och men kan de behålla Edvardsen i den här målformen, få lite igång Jola Sår och också liksom, och liksom, ja, då ser det ruskigt bra ut.
Verkligen.
Och så kanske då den största snackisen den här omgången, John Guidetti, gjorde debut. Och som jag var inne på tidigare här förra avsnittet, han kastades direkt in från start, typiskt AIK, bara köra på.
Där fick du rätt.
Väntat. Och ja, men han gjorde väl en ganska, jag får väl säga, var en bra debut, eller?
Ja, alltså... Så här, jag vet att det dyker väl upp i en liksom panelsammanställning nära er snart, men jag känner personligen att det var väldigt många nyförvärv som imponerade. John Guidetti kanske inte riktigt direkt glimrade, och det märks att han har väldigt långt kvar, tycker jag.
Ja.
Men däremot så fick man ju de här egenskaperna som man förväntat sig av John Guidetti redan från start, det vill säga stark vilja, arbetskapacitet, vi såg honom jobba stenhårt i pressen konstant, och det är ju en matchbild där, ja, när man möter Kalmar FF får man räkna med att Kalmar FF kommer ha väldigt mycket boll, och ur det här perspektivet så var det ganska otacksam matchbild för John Guidetti kanske att gå in i, på så sätt att det blev väldigt mycket jaga snarare än att hitta möjligheter. Men jag tycker att han är fortfarande en ganska lång bit från den John Guidetti som ska liksom frälsa AIK. Med det sagt så är det tydligt att han kommer att tillföra väldigt mycket på sikt framöver. Och det viktigaste här, AIK får den här 1-0-segern oavsett vem det var som löste den. Det var det som var prio i den här matchen, för att hänga på i den fortsatta toppstriden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, precis. Men det jag menar på att jag är absolut ingen sprudlande insats. Och så här, men det var ändå bra, skulle jag säga, just när du tänker på arbetsinsats. Han var nära och gör mål. Det var AIK vann, det var väl jätteviktigt. För det man hade hört på snacket innan, det var att han såg ju helt offside ut mot Västerås. Han sprang knappt, han såg ganska loj ut, så det här, då hade man liksom farhågen att det kunde sluta i en ruskigt dålig debut, men det gjorde det inte. Men som du säger, det är klart, han fick ju 65 minuter och han sa väl själv att han hade en bit kvar, att det började krampa i baksidan och sådär, men jag tyckte det båda hade gått för AIK, och jag tror det var extremt viktigt att AIK vann i Guidettis debut. Och att han fick vara med ändå och nosa där framme.
Sen är det ju också en spelare som, alltså han, det är en sak att vara så loj ut i en träningsmatch mot Västerås. Det är en annan sak att göra det inför hemmapublik som kommer dit för att se hans comeback i Allsvenskan. Han pratade väl om att han var nästan rörd av att liksom känna trycket som var där på Friends Arena och liksom få spela inför den här publiken som han har längtat efter att göra. Det ska mycket till om du ska se loj ut inför det, liksom, den kulissen. Och särskilt om du heter John Guidetti som lever på den typen av energi på något sätt och har byggt hela sin image på den typen av energi och hype. Så ja, det förvånar inte att han gav sitt yttersta i alla fall.
Nej, så han var lite vackert där och han snackade om hur mycket det betydde och att han hade alla hans kompisar var där och familj var där och sådär. Så det var... Jag tror AIK, många i AIK-läget som var väldigt nöjda i alla fall. Det tror jag också. Det var väldigt många nöjda i Malmö FF, framförallt Milos Milojevic, som fick väl en del kritik om man vill säga ändå, efter att de har släppt in väldigt många mål i, mot Reykjavik, men gick vidare ändå. Och så får han till en sån här bra insats mot IFK Norrköping där de körde över dem, vann ingen snack. Mustafa Zeidan får göra mål, ny förvärv och spela fin fotboll. Det var precis vad Milos behövde, eller vad säger du?
Ja, det, jag var väldigt imponerad av det Malmö fick se på Platinum Cars Arena i lördags. Känns fortfarande så konstigt att säga det namnet. Alltså,
du var på plats va?
Ja, jag var på plats. Ja. Bara för att liksom klargöra hur liksom fel det blir med liksom det där namnet, hur det inte har satt sig. Jag vet när kollega Wagner skulle ta en taxi till arenan och sa Platinum Cars, så trodde ju taxichauffören skulle åka och köpa en Ferrari utanför stan och inte åka till arenan. Det säger det mesta om hur liksom lite det namnet har satt sig. Det är en
nya
sidospår.
Parken, IP, idrottsparken säger man fortfarande.
Idrottsparken, ja, parken. Oavsett, Malmö kommer ju dit, helt nykomponerat mittfält. Man kastar in tre nyförvärv rakt in från start. Och alla tre tycker jag imponerar. Mustafa Zeidan som sagt, vi vet vad han kan. Man hade väl kanske dock inte förväntat sig att han skulle så liksom sömlöst flyta ihop med resten av laget och känna så otroligt naturlig i den här kreativa rollen som han hade i det här MFF-laget. Han var ju alldeles briljant med mål och assist. Ja. Josef Ceesay, otroligt snabb. Jag tycker vi kan ta koll på diskussionen vem som är snabbast.
Ja, det blev absolut imponerad. Jag hade inte aning om att han var så snabb och att han hade utvecklats så bra i Polen. En ruskigt bra debut.
Ja, verkligen. Och han förtjänar nästan ett mål också i den här matchen. Hade ju totalt övertag på Victor Agardius hela den matchen. Sen var dock den nyförvärv som jag var nästan mest imponerad av var faktiskt Maham Sibi. För att absolut, han slog en helt galen passning, helt oskört efter några minuter. Men efter det var det på något sätt bara, okej, nu lugnar vi ner oss. Det där, nu har vi gjort det där, nu har han gjort den missen. Och sen efter det är han ju överallt. Han förlorar inte en duell. Jag tycker att vissa säger att passningsfoten var så där, men jag tycker absolut inte den var så pass svag. Spelförståelsen på topp, han är överallt, vinner boll, gör så mycket nytta. Öppnar ytor för Sergio Peña som gör en av sina bättre matcher i Malmö tröjan tycker jag här också. Och det här är alltså för en spelare som knappt spelat på hur länge som helst, spelat på konstgräs för första gången, knappt träffat sina lagkamrater förut. Om det här är Maham Sibi som är helt matchotränad och helt liksom icke-akklimatiserad, fatta då hur bra han kommer vara när han får lite tid på sig och hur viktig han kommer bli för det här MFF.
Ja. Nej, det är nästan, nu har det bara gått en match, men man får ändå lyfta på hatten för Georgsson, han slutar pricka rätt på den här nyförvärven.
Ja, verkligen. Och nu är det ju en rejäl konkurrenssituation på det där MFF-mittfältet med tanke på vad de har för andra spelare tillgängliga också. En viss Anders Christiansen såklart, Oskar Lewicki, Hugo Larsson. Alltså, det finns ju otrolig bredd på det mittfältet. Och det behöver de ju om de ska gå så långt som de har planerat under den här säsongen i Europaspelet.
Vi tar de två andra matcherna. Sirius vann ganska mot Degerfors. Gjorde en bra, vad heter det, match. Ingen snack om det. Stensson gjorde en bra match också. Ett bra ett nyförvärv som imponerade också. Degerfors fortsatt problem. Nu får de ju till värvningar här i kvarn av Lagerbjälke och Omar Faraj, för att se vad de kan tillföra. Vi måste ju nämna också Nikola Djurdjic som blir får inte vara med i matchtruppen på grund av att han var ute på krogen dagen före match i Stockholm. Och det känns ju obegripligt att man gör det. Man kan, jag menar, i sommar Stockholm, du kan gå ut vilken dag i veckan som helst utan dagen före match. Om du prompt ska på krogen som fotbollsspelare under allsvensk säsong, så kan du ju gå någon annan dag än dagen innan match i alla fall.
Det är bra drag även på en tisdag. om du skulle vilja gå ut.
Exakt. Ja,
nej, det är ju liksom på något sätt ett av många fel som liksom har varit i Degerfors, att det blir sken och sånt här också, men beslutet som tas är ju rätt, så kan man ju säga i alla fall. Ja. Det finns ju inget annat beslut att ta för att hålla någon form av lagmoral uppe och någon form av kravbild i en klubb som har det väldigt tufft just nu.
Nej. Andreas Brännström-Mjällby fortsätter att ta skarper. Nu fick de en poäng med sig mot Blåvitt. Nej, att Micke Starva var inte nöjd i halvtidsintervjun, och Ja, Sana Gate är avslutad, det vill de inte kommentera. Men han har gått ut och liksom sågat klubben, får man säga, här nu när det är officiellt att de bröt kontraktet. Och vad säger vi om Blåvitts 1-1 då?
Ja, att de på något sätt, de är ju svåranalyserade. Att det är ju ett lag som bevisligen har kapacitet. De har visat under säsongen. Vi hypade dem ganska mycket tidigare här under liksom, när de hade en ganska bra formrad, men samtidigt är just idag en bra bit ifrån att slåss i den absoluta toppen. De är ungefär där man kan vänta sig att de ska vara i en tabell. Absolut, det finns otroligt mycket rutin, erfarenhet och kvalitet i spelare som Marcus Berg, Gustav Svensson, Hossa Majesh och så vidare. Men överlag känns truppen och spelet framförallt inte, det speglar inte någonting mer än där de är just nu.
Nej, och kan vi konstatera att de kommer få en rätt jobbig säsong. Och de har ju om vi ska gå fram och blicka framåt, och så har de ju en mycket intressant match mellan Blåvitt och Norrköping nästa omgång.
Ja, verkligen. Framförallt med tanke på att IFK Norrköping börjat etablera, eller försöker nu inkorporera ett helt nytt spelsätt efter att Rickard Norling försvann. Det är ju då Vedran Vucicevic och Anes Mravak som har tagit över klubben temporärt. Problemet är att de har ju inte prolicensen man behöver för att faktiskt ta över klubben den säsongen ut. Nej. Så de får ju bara vara där enligt någon klausul i 60 dagar till Norrköping måste anställa någon som har prolicensen. En som har den till exempel är ju sportchefen, vad heter det, Tony Martinsson.
Ja.
Men samtidigt, som sagt, de är ju i processen att hitta en ny huvudtränare. Jag pratade med Linus Wahlqvist om det här också efter, och han manade ju till lugn, att inte stressa fram någonting.
Nej, det är det värsta de skulle kunna göra nu.
Men spelartruppen har ju väldigt stort förtroende för de som är där just nu. Det är personer som kan klubben. Nu har de börjat implementera ett nytt sätt. Nu spelar de fyrbackslinje mot Malmö. Massa nya saker de jobbar på träning, absolut, mot ett MFF som är väldigt mycket mer i tempo och i fart. Det funkade inte alls, man kom inte alls upp till nivå mot dem, och det funkade, ingenting funkade i princip. Men på sikt, absolut, någonting måste de göra. Desperate times called for desperate measures. Det enda man oroar sig lite över är när de tar en ny huvudtränare, ska de då nästa dag på träningsanläggningen gå in och plötsligt sätta in ett helt nytt spelsätt efter det? Det absolut bästa hade ju varit att ha den här duon säsongen ut. Nu går ju tyvärr inte det här för Norrköpings del, men
nej.
Så nu gäller det att pricka rätt, men kanske inte vara allt för lugna i rekryteringsprocessen, utan det måste ändå ske relativt fort för att det ska bli allt för rörigt i klubben.
Jag grävde ju det där förra veckan och fick ju det här namnet Oskar Thorvaldsson till mig, som är tränare för Breidablikk nu, och ju mer och mer jag tänker på det, ju mer logiskt känns det ju. Jag menar, han har varit med och utvecklat unga spelare, han har blivit årets tränare på Island. Jag menar, Norrköping har värvat många från Breidablikk också, och liksom har ett spelsätt som jag tror skulle passa i Norrköping också. Jag har inte hört att om det blir han, men jag tror absolut ingenting är klart eller beslutat, men han känns i så fall väldigt logisk. Norrköping har ju kört på det här spåret nu med svenska tränare rätt länge. Norling, Jens Gustafsson, Jan Andersson. Kanske är det dags att titta på något utländskt.
Alltså, det problemet på något sätt Norrköping, alltså anledningen till att man anställer Rickard Norling, som jag tolkar i alla fall, eller som jag såg det utifrån, det var ju att man ville ha en tränare som är mer resultatorienterad, en tränare som sätter krav, liksom vinstkrav på ett annat sätt. Jens Gustafsson var en fantastisk, alltså, talangförädlare. Han var kanske absolut bäst i den där sportchefsrollen som var en del av hans managerroll, för att han prickade ju varenda värvning i princip. Han hittade ju spelare som ökade enormt i värde under tiden de var i Norrköping.
Kevin Alvarez var väl den enda
pumpen då, eller? Var inte det norske chefscoutens
värvning? Eggson Binacco då? Var det inte de som tog honom?
Jo, det och såklart. Okej, pricka varje var en överdrift.
Pricka... Alla har en någon plump. Du är inte en tillräckligt bra sportchef eller manager om du inte har någon plump.
Så är det.
Det kommer det alltid ha. För du vågar inte chansa att ta de här riktigt bra värvningarna heller.
Så är det. Nej, men överlag i alla fall, att som talangförädlare var det väldigt bra, men det vart inte på något sätt. Det kändes aldrig som det fanns några liksom resultatkrav på det viset. Det fanns inte någonting, liksom ambitionen att verkligen gå för guldet. Det känns som anställningen av Norling var ju liksom en brytpunkt från det, att nu får du en resultatorienterad tränare på ett helt annat sätt. Nu vart det inte så. Det funkade inte. Man tog steg bakåt istället. Nu måste de ju välja vilken väg vill vi egentligen gå. Nu har jag väldigt dålig pejl på just den här islänningen det pratas om. Men om han är någon form av mellanväg, för det är ju det som jag tycker att man måste hitta, en mellanväg mellan någon som satsar på unga men också ställer krav på resultat.
Exakt, och det jag tyckte var så bra. Mm. Och Tony Martinsson var ju väldigt tydlig när han pratade i Discovery Plus att det är inte tränaren som ska sätta spelsystemet, utan tränaren, det ska vara klubbstyrt alltihopa. Och det är ju ett sunt tänk. Så var det inte under Norling, då var det tränarstyrt liksom. Han fick komma in och köra sitt Atalanta-grej. Och det gick ju helt åt fanders. Så att, det är bra om de tänker om den Norrköping, vilket de har sagt att de kommer göra. Bra så, vad finns det mer för matchen vi ser fram emot till nästa omgång då? Men Häcke-Djurgården är en god bit såklart. På söndag. Och sen så är Astrid Selmani där, tänkte jag säga. Men han är inte kvar, han har gått till Bergeva, Valve mot Hammarby. Och Helsingborg GIF Sundsvall blir ruskigt intressant i botten.
Kan det bli två kvartssamtal på den? Varsin sida?
Ja, precis. Sexpoängsmatch. Det blir 0-0 och två kvartssamtal.
Ja.
Vi börjar och avslutar med kvartssamtal. Eller hade du något mer på?
Ja, alltså innan de godbitarna så ska vi väl se fram emot Europamatchen här i veckan nu i inspelande stund ikväll. Malmö. Absolut, FF borta mot Zalgiris Vilnius i Vilnius då. Ska bli spännande att se vad de gör där. Sänds ju på Sportbladet, och dessutom sänds ju Conference League-kvalet också på Sportbladet. AIK som tar sig an Poltava. Det är Djurgården som tar sig an Rijeka, och det är Elfsborg som tar sig an Molde. Alla börjar med bortamatcher. AIKs bortamatch dock på Tele2 Arena i och med läget i Ukraina. Men det är ju matcherna man främst ser fram emot här just nu. Inte bara för att det ska bli spännande att se hur det går i Europa för svenska lagen, men också för att vi sänder ju dem.
Och du kommenterar, och jag sitter i studion i alla fall på torsdag.
Ja, precis. Får äran att kommentera AIKs drabbning där, och kommenterar även Malmö ikväll.
Och vad ska vi säga, det är ju tuff lottning såklart för framförallt Elfsborg. Molde är ju riktigt tuff i första omgången. Djurgården, Rijeka är också tuff. Malmö ska väl vinna sin. AIK ska väl också vinna sin, känns det som.
Mm. Ja,
vad säger du?
Jag skulle väl hålla med om den analysen. För Malmös del vart det dock en mardrömslott i nästa runda. Då man
Bodø/Glimt, eller?
Bodø/Glimt. Vinnare mellan Bodø/Glimt och Linfield.
Linfield.
Däremot om man skulle förlora mot Zalgiris, om det nu skulle bli så, det är ju trots allt ett lag som är klart bättre än vad Vikingur är, då får har man ju drömlottning i nästa runda av Europa League-kvalet, så man droppar ju ner ett steg. Men det man konstaterar är att om de slår Zalgiris och går vidare från det här dubbelmötet, då är Malmö garanterade någon form av gruppspel i Europa.
Ja, det är ju värt extremt mycket.
Ja, många ifrågasatte ju hela Conference League-intåget här för svenska klubbar.
Ja, men det kan de ju glömma.
Ja, exakt. Det här är ju otroligt mycket bättre för svenska klubbar.
Ja.
Tycker jag.
Och jag menar, kolla vilka som vann. Roma.
Ja, och sen
grät ju när han vann.
Absolut.
Kanske lite tillgjort ändå. Men,
ja, men det var en titel för Roma. Det tror jag betydde väldigt mycket, om vi ska gå in på det spåret. Men alltså, sen är det såklart, det är inte lika mycket pengar i Conference League som det är i Europa League, och det sipprar ju ner och så vidare. Men samtidigt, erfarenheten att gå ut i Europa och spela mot lag där det är mycket större nu när Conference League finns. Det var väldigt synd att vi inte fick något lag i debutsäsongen i fjol, att det vart så pass tuffa lottningar som blev den sista rundan där.
Ja. Bra, med det så var vi klara för den här veckan. Vi syns då, det ser vi redan ikväll i sändningen. Yes. Vi pushar för den, Malmö Zalgiris Zalgiris Malmö, va?
Zalgiris Malmö för alla pluskunder på Sportbladet.
Exakt, och sen så full omgång i Conference League på torsdag, då är jag i studion också. Vi tackar för förtroendet den här veckan, och sen så hörs vi och ses vi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.